Ja, idag är det den 11 maj 2015 och jag heter Ingemar Williamson och jag sitter här på Idrottsmuseet i Lidköping tillsammans med Bruno Karlsson. För många en välkänd idrottsprofil från Lidköping med bandy och tennis som huvudsporter. Och det är framförallt om tennis och Lidköpings tennisklubb som det här samtalet ska handla, men innan vi börjar, Bruno, så välkommen förresten.
Tack så mycket. Tack för det.
Så får du berätta lite vem du är och var du kommer ifrån och din bakgrund.
Ja, just det. Jag föddes här 9 juni 1943 på Lidköpings BB. Och de två första åren bodde jag i Lidköping på Stenforsgatan, har jag förstått. Men när jag var 2 år flyttade vi till Tofta. Och då hamnade jag alltså på rätt sida bäcken, Toftabäcken, där alla Villa Pauka växte upp på en gång i tiden.
Det var väldigt viktigt med rätt sida om
bäcken. Det var mycket viktigt, ja. Det var mycket känslor i detta.
Så din bakgrund ifrån stan, den talar du till stan?
Den ligger väldigt lågt. Jag minns inget. Det är därför.
Det är bra.
Så sen gick jag gick i skola i Lidköping faktiskt där. En del av gänget och gick i Gösslunda skola.
Ja, vad kom det sig?
Men det var uppdelat på något underligt. Det var jag och Loli Sandström.
Ja.
Och Kjell-Ove Danielsson. Och vi fick gå i stan och Tor Skoglund och de andra, Pelle Jan, de gick i Gösslunda till att börja med. Jag vet inte.
Ja, fast Loli och Egon började i Gösslunda men ja, flyttade till stan, ja, så småningom. Ja. Men du gick aldrig i Gösslunda?
Nej, det är väl inte. Utan jag gick i 4 år i folkskola här då. Bland annat har jag suttit i den här lokalen nu. Gick jag 2 år.
Ja, det var ju skola här, ja, fram till 70-talet,
ja,
va?
Ja, så här har jag suttit i 2 år. Ja, jag är väl hemma här.
Ja.
Sen sökte jag in och kom in på Lidköpings högre allmänna läroverk, som det heter då. Och det gick jag i 5 år och tog realexamen. Och sen gick jag på Lidköpings handelsinstitut. Det var en privatskola på den tiden.
Arvid Lindström.
Arvid Lindström var rektor.
Och hustrun
Elvira, Elvi som vi kallade det, hon var ju, hade maskinskrivning och stenografi fick man lära sig. Det var en privatskola med statliga bidrag på något sätt där.
Och jag har också gått den, då heter det Lidköpings handelsskola, men sen byggde det till handelsinstitut, så det tycker jag, ja, låter finare.
Mycket
så det,
finare, ja.
Jaha du.
Så det gick jag, och sen började jag jobba på Tunbolagets rederier i Lidköping hos Helge Kjellson.
Just det.
Så jag blev anställd som korrespondent, heter det. Jag jobbar mycket direkt med Helge, va. Och sen efter 3 år då började jag på tankavdelningen som tankbefraktningsassistent. Bland annat Christer Skanse, och sen...
Det kunde varit nästan en intervju om bara om den tiden.
Ja,
det får vi ta en annan.
Ja, det var en fantastisk tid, va? Det, ja, var mycket spännande. Jag kom mycket nära Helge Kjellson på den tiden.
Förstår jag.
Och sen hade jag tänkt att fortsätta och läsa vidare och på Handels i Göteborg, eller Jönköping fanns det. Och, för det gick Jan Kjellson, jag hade börjat i Göteborg, och han blev civilekonom sen.
Just det.
Och då nämnde jag detta för Helge Kjellson. Ja, det tyckte han inte var det. Du har ju inne foten här nu. Det är bättre att du arbetar vidare här och fortbildar dig inom yrket, sa han.
Det var slöseri med tid.
Och framtids. Det var ju, tyckte han var bortkastad. Ja, ja. Utan då fanns det något som heter Sveriges flottas sjöfartsskola. En korrespondenskurs. Som man skulle, med 13 ämnen var det. Det handlade om sjöfart alltihopa. Så det var, ja, mycket, mycket öliga ämnen.
Internutbildning kan man säga.
Ja, man säga. Ja, det var, bland annat lagstiftning på befraktningsrätten och angränsande områden. Det var mycket juridik på de här avtalen. Det var rätt intressant.
Det blev
klar på tunnel. Då sa Helga att det är en 5-årskurs, men det du som kan så mycket redan. Om du läser det på 2,5 år så betalar vi 90%. Annars betalar vi 15%, 90%. Ja. Och det gjorde jag, efter kurs. Jag klarade den på 2,5 år, för det var rätt tufft. Och då spelade jag både fotboll och bandy i Allsvenskan, och småbarnsförälder var jag. Så gick jag berätta en liten historia om detta. Sen efter några år när jag hade tagit den här kursen, då blev jag befraktare, heter det. Så fick jag lite högre lön och allt detta. Och sen kom Anders Kjell som började på Tunbolaget då. Och då kom han smygande en dag och sa att han hade hört att jag hade läst en så bra kurs där på sjöfartsskolan. Man fick låna alla de papperna, det var ju stort mäster och pärmar och brev och sånt. Och då skojade jag lite med Anders och sa det att ja, det är ju delvis bestritt med egna medel. Så vet jag inte om jag kan lämna ut. Och innan jag förklarade bilden, då stack Anders bara iväg och sen blev jag inkallad till Helge Kjellson och så frågade han hur mycket var det du betalade på den här kursen? Eller vad det var, något tusen. Gå ner i kassan och hämta de pengarna och sånt. Så fick Anders den. Och så nu är Anders, nu han är direktör för rederiet.
Ja, ja, just han, det. Ja, det var hans start.
Ja, just det. Så var det med sen 1990 då slog Tunbolaget och Skippinvest i Skärhamn ihop sina tankflottor. 12 fartyg var det. Sen köpte man in Vingatank med 5 fartyg. Så allt gick ihop. 3 konkurrenter gick ihop och kallade sig United Tankers och gick på börsen. Och det var 1990. Och vi satt kvar ett år uppe i ett gäng. Men sen 1991 så flyttade vi ner till Göteborg. 6
ja, just det.
Stycken.
Ja, just det.
Och sen var vi där ett antal år och sen drog sig Tunbolaget ur, de var ju hälften del, sen drog de sig ur hela och sen, och jag var kvar i Göteborg ändå och United köpte Broström, så sen ändrade de namn till Broström och så drog de sig ur börsen och sen gick de tillbaka till börsen och så vidare. Så 1992 då blev jag befraktningschef där nere, då slutade min chefskanse. Och sen, ja, sen jobbade jag vidare där och...
Var du där tills pensionen?
Ja, jag var till pensionen. Jag var där i 13 år i Göteborg.
Hur många år blev det på Tunbolaget totalt då?
Ja, det var 31 år på Tunbolaget först och sen ja. Var jag 13 år i Göteborg.
Ja, just det.
Sen där i samband med jobbet så blev jag ju styrelseledare mot Kusttankers intresseförening och sen var jag med i något som heter Intertank och Internationell. Så jag reste väldigt mycket ett tag där.
Jag förstår det. Ja, men ja. Det är bra. Då vet vi lite grann vad du har sysslat med och liksom vad du har gjort och så vidare. Men du har bott i Lidköping sen då,
ja, jag
utom i Göteborg då?
Ja, jag har direkt både i Göteborg och i Lidköping. Så jag veckopendlade kan man säga. Och sen,
nu skulle vi prata lite sport då, och då kommer ju frågan först under skoltiden. Och då, när du var ung, vad var det då som gällde inom sport?
Ja, det var ju fotboll då i Lockern.
Ja.
Och i 12 år när jag började i pojklaget där. Och bandy.
Men det var mycket spontanidrott som det heter hemma på gården.
Ja, och det var ju mycket. Vi hade Ars damm som vi säger. Och grannen i Tofta hade ju en damm.
Ja.
Så det spelade vi ju hela gänget. Och då och det var ju tjejer och killar och var ju gamla och unga. Och vi åkte ju där och vi hade ju... Men det var ingen som ville stå i mål egentligen. Det var ett problem med detta.
Ja.
Och Göran Fiskan Johansson hade också dålig skridskor. Han ville vara med, men han ramlade bara omkull. Så vi ställde honom i mål. Så han fick stå i mål och sen blev han landslagsmål med 30 A-landskamper.
Men bandygrytan, du bodde ju nästan intill den. Ja, den fanns på den.
Den fanns också, ja. Så den,
var ni där också? Eller?
Nej, men sen det var vi. Ja, vi var mycket på bandygrytan. Den byggdes ju 49 när jag var 6 år.
Och sen blev det ett pojklag?
Ja, sen blev pojklaget då 56. Och det var ju ett fint gäng som följdes åt hela tiden. Och gick upp i Allsvenskan då 66.
Ja, hur många var det utav det pojklaget som...
Det var 8-9 stycken av det pojklaget. Ja. Som gick... Och sen hängde vi ihop... Var det pojklaget då så var Fiskan med från 66 och ända upp till 83.
Var du med när du gick upp i Allsvenskan då, kvalet och det här?
Ja, just det. 66 var jag med i laget. Så spelade mot Åtvidaberg.
Ja, just det.
Ja, så då var jag med i gänget. Och sen åkte vi ur året därpå. Så vi var ett år i Allsvenskan då.
Ja, just det.
Men sen 68 gick laget upp igen.
Hur länge var du med i Villas A-lag?
Ja, jag var med då till 74 slutade jag.
Så du har spelat på isstadion också?
Jag spelade på isstadion, ja. Ja. Sen ett år när jag... Gick jag och Stellan Saar, när vi varvade ner, gick ut som spelande tränare i Laik.
Just det.
Säsongen 72-73. Men sen övertalade mina kompisar i Villa då att jag går tillbaka. Så jag gick tillbaka då 73-74 till Villa.
Jag kommer ihåg att du var rätt så bra på tennis och det kan ju bero på en viss sak. Det kan vi återkomma till sen.
Ja, det var väl, jag var en särskild skridsko. Jag var placeringssäker och var rätt så duktig på tennis där i försvaret.
Det gick inte riktigt så fort på den tiden.
Nej, det var helt annorlunda.
Det var ju fantastisk historia med Villa. Vi bodde nästan i en kvadratkilometer allihop.
Ja, hela gänget alltså. Ja. Det var ju...
Men det var fotboll också?
Fotboll också i Lockern, ja. Spelade då 56, började i pojklaget.
Back där också?
Nej, center.
Center?
Ja, farlig center. Spickade i kedjan där. Ja. Gjorde debut på Hagavallen 1956.
Ja. Ja, men det har varit en del sporter. Sen blev det tennis då. Hur började det då?
Ja, det var ju så att jag gifte mig då 23 oktober 65. Och min svärfar hette Allan Rosvall. Och han var vice ordförande i tennisklubben. Kalle Fast var ju ordförande.
Du gifte dig in i tennis?
Jag gifte mig in i tennis. Jag hade ju då bandy och fotboll då, men... Och min svärfar, han köpte ju alltid när vi fyllde år och jul tennisutrustning. Så jag hade ju full grej och inte börjat spela. Så jag var tänkt att jag börja spela. Och sen byggdes plasthallen 1967.
Men det var nytt tennis för dig, för du hade inte spelat det när du var ung.
Nej, aldrig. Ingen aning om det. Jag visste inget om det. Utan det var helt nytt och han tjatade för att börja med det, hålla på med det, bandy och fotboll och sånt där. Det är bara några år. Tennis, det kan du spela hela livet, sa han.
Spela Ingalill då också eller?
Nej, och vi börjar allihopa. Både Ingalill och min svärmor och svärfar och min svåger Bosse Rosvall och svägerskan och alla våra barn. Alla spelade och satte igång. Så
plasthallen sa du?
Ja, den byggdes 67. Då började jag med tennis.
Den låg vid stadion?
Vid stadion, ja. Och då fick jag börja och jobba. Han körde in mig i arbete också. Vi var ju frivilligt. Vi byggde den. Så då började jag med och sen året därpå då spelade jag ibland med John Axén av någon anledning.
Men då spelade du inte tävlingen och sånt utan det var mest motionstennis?
Ja, jag började med motionstennis, ja. Men sen kom jag bli revisor ihop med John Axén i slutet på 60-talet då. Och 1970 blev jag invald i styrelsen.
Men spelade du i
seriesammanhang? Ja, jag var mest i serielag och spelade i B och C-lag och det heter det.
Vad var LTK i för serie då? Eller?
Ja, de spelade division 3 då.
Ja, det är Gerrit börjat då?
Ja, Gerrit och jag spelade ett år i C-laget. Han och Jan Selander och jag, vi åkte omkring med det här.
För han är yngre än dig?
Han är yngre än mig, men 1900... Jag spelade lite i distriktet, så 1976-77 då var det nog dåligt med laget där. För 75 hade de vunnit division 3 och gått upp i division 2 och gått upp i division 1. Då var Torbjörn Fast den stora stjärnan då, svensk juniormästare. Så kom det Mikael Andersson från Vänersborg.
Men då fanns tennishallen?
Ja. Jajamensan.
Den byggdes?
Den stora hallen, plasthallen byggdes ju 67. Nu ska vi se hur vi... Och...
Men själva tennishallen kom ju till efter då.
Ja, den kom till efter, ja. Så bara se här.
Men det var 70-talet.
Datan var 70-talet.
Ja, det är inte så noga vilket, men den kom ju efter då i alla fall.
Ja, just det.
Och då fanns det fyra banor ifrån början.
Ja, det fanns det, ja. Och då... försvann, Torbjörn Fast försvann till Amerika. Och det här Mikael Andersson vi hade värvat med Vänersborg, han flyttade till Göteborg och öppnade en tennis- och golfshop i Heden. Och så var det Johan Herlitz, heter han. Han var AT-läkare här i stan. Han var förresten på tv för 2-3 veckor sedan och var professor. Uttalade sig om svenska ambulanssjukvården. Han stack tillbaka till Stockholm, ja. Och då var bara Anders Järry var 14 år då och kom med i A-laget. Och då, och Carl-Gunnar Fast hade spelat tidigare, men han gick ut till Villa och var i allsvensk i SM-finalen 75. Så han satsade på där. Och Bosse Selén var en och han flyttade till Linköping, till länshusen där. Och Bosse Karlsson flyttade till Uddevalla.
Hur långt kom du som bäst i tennis?
Så då fick jag spela i A-laget ett år. 76-77.
Vilken serie var det då?
Då spelade vi division 1, hade vi gått upp i.
Var det högsta serien?
Nej, det var näst högsta.
Det var allsvenskan högsta.
Ja, kan man säga.
Ja, hur gick det då?
Och då jag hade varit runt i Västergötland här något år och spelat på lite tävlingar. Så jag hade bättre poäng än Anders Järry nämligen. Och det gjorde att Moppe var ju lagledare och Gunnar Järry, att jag fick spela etta nämligen. Och då fick jag möta de allra bästa i den här division 1. Jag fick ju stryk varje match då. Men Järry var ju tvåa och så Pontus Tönkis var trea. Så då vann sina singlar och sen vann de dubbel. Så vi vann rätt många matcher. Så det var ju intressant.
Ja, ja.
Det var det. Största, längsta. Plus 1993 var jag och spelade veteran-SM i Stockholm.
Ja.
Jag och Arne Larsson brukar föra runt lite på Kungliga Hallen där. Och jag spelade singel och dubbel och mixt. Och då gick jag och min dåvarande fru Inga-Lill till semifinal. Så vi blev trea i SM och mixt. Det var de...
Det var din tenniskarriär.
Tenniskarriär på aktiva sidan, ja.
Men vi ska komma in på tennisklubben lite grann och ifrån början hur det kom till. Det kan du ju en hel del om. Men om du skulle nu se tillbaka så är det, vilket var roligaste tiden, bandy, fotboll, tennis. Du höll ju på med alla tre nästan på en gång.
Ja, det var ju väldigt kul när vi gick upp i Allsvenskan i bandy. Ja, då. Speciellt första gången. Det var ju väldigt kul. Och det var ju ett gäng, vi var ju 8-9 stycken så pojklag som hade hängt ihop. Och det var ju fantastiskt.
Det finns ju vissa likheter mellan de här tre sporterna, även om de utövas på olika sätt. Så ja, kan man ju säga att både tennis och bandy har en del gemensamt.
Ja, det är ju så. Det är storleken på bollen är ju likadan.
Ja. Du har ju haft lite olika funktioner i tennisklubben. Vi kan återkomma till det om en stund. Men det skulle vara intressant att veta. Du vet ju hur det började med tennisen i Lidköping för länge sedan, innan du var född och sådär. Kan du berätta lite grann om bakgrunden, tennissporten i Lidköping?
Ja, det... började ju 1912. Och det var ju en som heter Leo Ahlman som var, han spelade ju inte tennis själv. Utan han var ju 57 år, blev ordförande i klubben. Och det hade varit lite spontan här på Wennerbergs skolan kan man säga. Här fanns det ju en plan.
Men på den tiden, man har ju hört att det var en societetssport.
Ja, det var societet, var jag med sen.
Var det societetsfolk i Lidköping också som började?
Ja, det var finare folket.
Aha.
Den här var direktör antingen på Rörstrand eller Meken vet jag. Och det var ju lite finare folk som fick vara med där.
Så var spelar de?
De spelar på en bana här på den här platsen.
Stadsträdgården?
Stadsträdgården, ja.
Ha.
Det var bara för första banan.
Vad kunde det vara för underlag då? Var det gräs eller
grus? Ja, de hade någon grusbana. Sen blev det någon betongbana. Någon slags betong som göds.
Okay. Fanns det några mer pionjärer så att säga som du kommer ihåg till namn än denne Ahlman?
Ja, han var ju... Sen kom ju en Nisse Larsson, en skollärare i stan här som var känd, en hård man. Han kom på 30-talet. Och dessförinnan var det någon som hette Nyman och Collin på 20-talet. Mm. Och damerna började på 20-talet, 1922, vann Greta Johansson första Lidköpingsmästerskapen. Och hon spelade på 20- och 30-talet.
Ja, damerna var tidigt med Lidköping.
Ja, de var tidigt, ja.
Var blev det banor sen då? Var fortsätter de att spela? För här var det inte så länge i stan.
Nej, sen fick de en plats där på Östra skolan som vi säger, Wennerbergsskolan. Där fick de av kommunen en plats.
Ja, mellan Wennerbergsvägen och Solagsvägen där?
Ja, just där fick de. Och sen flyttades den ytterligare till österut. Efter några år.
När vi gick i Lövverket så fanns det ju tennisbanor där också, men det var Lövverkets eller?
Nej, det var klubbens också.
Vid Rydderskjöldskolan?
Ja, de kom senare.
Det var det, ja.
Så de hade fyra utomhusbanor, två då på gamla stan och två då i nya stan. Ja.
Så inomhus, det blev långt senare?
Ja, det blev väldigt senare. Idrottens hus byggdes 1960. Och då hade ju de trott, tennisklubben, att de skulle få på lite tid där. Men det blir ju inte så, utan det blir ju i stort sett andra idrotter, handboll och som fick, så tennisklubb kom ju aldrig in till där.
Det var tänkt annars?
Det var tänkt så, det var löfte liksom att de skulle komma in till där. För de åkte ju alltså till Mariestad vet jag här, gubbarna, och spelade på söndagarna.
Spelades det aldrig i idrottens hus?
Nej,
bara uppvisning?
Ja, bara väldigt, jag har spelat det någon gång också, men det fick aldrig några tider. Det var dåliga tider på en lördagkväll eller söndag morgon. Så då tyckte klubben att vi får göra något. Så 1967 med Kalle Fast i spetsen, det är han som har varit den stora mannen i klubben. Det var hans initiativ som byggs då plasthallen 67.
Ja, det förstår jag. Berätta lite om Kalle. Han var också
han var en fantastisk man. Alltså.
Ja.
Han kom in i styrelsen när han var 25 år. När han var 34 år så blev han ordförande. Och han avgick när han var 67 år. Då var han ordförande och sportförande.
Det var en lång karriär.
Det var något år emellan. De inte hade, man hade problem med sekreterarsysslan. Så då tog han den och så fick de ta en annan liksom, som frontfigursordförande. Alltså var han alltså från 34 år till 67 år som ordförande.
Kan man säga att han har drivit tennissporten framåt i Linköping?
Ja, han är helt bra. Det är han som står bakom alla byggnader, allting. Ja. Han var helt och sen var han ordförande i Västergötlands tennisförbund under samma tid. Och ytterligare 5 år efter avgången. Så han var, och även i svenska tennisförbundet var han anlitad som barn.
Som aktiv då, hur var han där?
Han var också duktig, ja. Han var duktig, ja.
Men han sparkade sen
då? Ja, de blev bättre. Både Torbjörn flyttade till Amerika då 76 och sen kom han tillbaka 81-83 med en hustru då och ett barn, men de trivdes inte utan de flyttade tillbaka till Amerika. Och där driver han en tennisanläggning idag.